Hej alla lyssnare. Det här är ett avsnitt där Martin intervjuar Mattias Våg från podden Apans anatomi. Avsnittet handlar om tv-serien Andor som sänds på Disney Plus och är en del av Star Wars-universumet. Det här avsnittet är del 1 av 2. Den andra delen kan ni hitta på vår Patreon. Om ni betalar 25 kronor i månaden eller mer, gärna mer såklart, så får ni tillgång till det. Länk till vår Patreon hittar ni i avsnittets beskrivning. Och jag kommer påminna er även när det här avsnittet slutar att ni ska gå vidare till Patreon för att få höra del 2 av samtalet.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkommen till Rörelse med mig Martin Hansson och med dig Mattias Våg.
Ja, hej hej.
Fint att ha med dig Mattias. Hur är läget?
Ja, kommer du råka kalla mig Myran av misstag nu då?
Ja, antagligen. Jag kallar alla män med högre IQ än mig själv för Myran. Så det får du leva med.
Ja, men trevligt att få vara inbjuden hit. Jag hade ju dig och pratat June i min podd.
Så. Just det, röd tråd här då, med detta avsnittet. Vad har du gjort idag?
Jag kommer raka vägen från jobbet, så jag har verkligen kommit in med andan i halsen och slängt ihop alla apparater och det.
Vad jobbar du med?
Ja, jag är ju så här halvtid frilans, halvtid personlig assistent. Så man har en liten basic lön i
sig. Just det. Så man
vågar vara en sån medierån innan och kasta sig ut.
Det funkar. Det funkar liksom att leva som frilansare. Eller då gör du inte det helt liksom, men delvis.
Ja, det funkar. Det är skönt att ha en säker inkomst i ryggen i alla fall när man gör allt annat.
Jag kommer från gymmet. Jag har varit och tränat med min familj. Du tränar också, eller hur?
Mm, vi har en kollektiv grupp gamlingar som kör ihop faktiskt. CrossFit kör vi.
Just det. Så du har inte bara vår fiendepodd, du håller också på med liksom fiendeträningsformen. Jag är då styrkelyftare, jag tränar i styrkelyftstilen då, svuren fiende till CrossFit.
Jag visste inte att det var sån fiendeskap. Jag har bara fattat att jag kan ingenting om CrossFit annat än att det är så extremt styrt från USA. Vad man får kalla och vad man måste pröjsa för att få kalla ett gym, en box för CrossFit och så.
Ja, okay. Jag vet inte heller, för mig var det nog mest en mem liksom. Men har du hållit på med det länge?
Ja, nu har det faktiskt blivit runt 7 år eller något sånt som jag har hållit på.
Shit, det är ordentligt.
Ja, jag tänkte verkligen att så här, men det är inte min grej att träna, men just det där att träna kollektivt, fan vad kul det är. Nu har jag liksom till och med fått hålla lite i den där gruppen då och då när vi saknar annan tränare. Så att, jag trodde jag aldrig om mig själv att jag skulle hålla i liksom CrossFit-pass.
nej, men precis, man utvecklas. Nej, men för det, nu är ju liksom debatten om så här, eller så här, Flamman skrev ju, hade ju en text om liksom träningsvänstern på något sätt, eller gymvänstern. Mm. Och det har väl liksom öppnat upp någon typ av diskussion kopplat till det. Du är ändå någon typ av expert på fascism. Är inte liksom gymhets, är inte det inkörsporten till liksom kroppslig fascism på något sätt? Eller vad tänker du om det?
Jo, det är ju nya unga generationen, så här, Fight Club-inspirerade liksom, aktivklubbar och det. De ser ju hela motsättningen också, den här klassiska fascistiska motsättningen mellan elit och folk genom en slags så här, gymglasögon och det. Det är liksom rätt fascinerande att titta på att det finns den här stora massan som bara sitter och frossar McDonald's och frossar media och är lättstyrda. Men sen finns det de som tar kontroll över liksom både sitt ideologiska intag och sin kroppsliga funktion. Och de är liksom, reser sig över det här. Så att det är liksom den här. Man kan se på kroppen vad det är för slags människa liksom, i samhällssynen.
Någon sån renässansmänniska också. Det är ju att de ska vara intelligenta, eller människa, man. Någon typ av renässansman. De ska liksom både vara väldigt intelligenta och väldigt vältränade. Liksom. Och känner du att du har fascistifierats då under dina 7 år?
Ja, min plan var ju den från början att jag skulle börja videokanalen The Golden Fish och ligga liksom utmattad liksom att förklara negris multituder efter mina pass, men dit har jag inte kommit riktigt än, så jag har, känner jag har inte utnyttjat den här metapolitiska potentialen. Men nu när Karin Pettersson på Aftonbladet Kultur sagt att men, vänstermän, ni måste upp och ta ert ansvar, berätta om er träning för att fånga in unga killar, så ja. Jag vet inte. Jag vet bara inte om jag är någon bra posterboy.
Nej, men det är ju intressant liksom, för jag vet inte vilken vänster liksom andra människor tillhört, men för mig har väl liksom inte träning och hela den biten varit så främmande där man har rört sig, utan det har väl alltid funnits ett stort intresse både för att vara liksom muskulös men också för kampsportsträning och så. Alltså, men det är klart, det kanske skiljer sig åt mellan de olika typerna av vänster liksom, identiteter som finns. Liksom. Där har jag väl alltid haft mer en förkärlek för barbarerna än från elevrådsordförandena.
Ja, men nu körde ju... Jag såg Dagens Nyheter hade stort om viljan, de här lite mer DIY-träning med kettlebells liksom, utanför gym, köra hemma tillsammans grupper och det... Det är också jättehäftigt, så det känns som alla ska beskriva det samtidigt nu. Liksom, hela politiska gymtrenden från höger och vänster och feministiskt och alla håll.
Men började du liksom träna som ur någon typ av hälsoperspektiv? Eller liksom, vad var det som drog in dig i det? Eller är det, ville du ha liksom feta kanoner? Eller vad?
Ja, alltså det var jag och gäng tjocka gubbar som stod på en fest. Och så kom det fram en crossfit-tränare som klappade på våra mager och sa så här: på måndag så kommer ni. Då började jag sätta ihop ett pass för er. Så lomar vi dit och sen så har vi växt ett gäng liksom gamlingar som kör ihop och ja, nu är det inte bara gamlingar, nu är det liksom, men det är verkligen blandat gäng liksom, från folk som är jättestarka till folk som bara provar på och kör. Så gör vi våra burpees och våra marklyft och...
Ja, men du svarar inte riktigt på frågan, men varför tränar du?
Varför
tränar jag? Bara var den här mobbingen, den här bodyshamen som den här crossfit-tränaren kom fram och antastade. Det kan ju inte bara vara det som var... Vad är liksom din tanke? Vad är ditt mål?
Nej, alltså jag tänkte väl från början att jag ska bli starkare, jag ska få en bättre kropp, jag ska bli smalare. Mm. Men nu känns det som det har blivit mer så här att jag måste hålla mig vid hälsa. Att hela tanken som jag snackat om att så här, revolutionen är ett långsiktigt projekt. Vi måste finnas kvar i politisk kamp och det ser mörkt ut. Men om vi tränar, så är det ändå ett sätt att hålla sig välmående och finnas kvar. Och att det, jag känner bara mentalt, fysiskt så håller det mig kvar på banan. Så att nu är det mer... Nu är jag skiträdd att missa träningar bara för att jag vill... Så här, för att det hjälper mig att hålla igång med... allt annat.
Och liksom den mentala aspekten skulle jag kanske säga är mest central för mig. Liksom att jag märker att det händer något med huvudet. Och inte liksom förfryta aggressioner eller så. Men på något sätt så tror jag både liksom direkt när jag gör det. Att man får någon typ av liksom, dopamin på slag eller någonting som gör att det är, liksom, det är lite lättare att härda ut. Men jag tror också liksom långsiktigt att den här liksom kroppsliga kontrollen eller liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det, men liksom makt över sin kropp på något sätt också gör att man liksom står ut på något annat sätt. Jag är inte så kritisk till, jag är kritisk till makt, men jag kan liksom ändå, jag kan väl liksom eftersträva makt, kanske inte på det liksom osunda sättet, men liksom kontroll då på något sätt, att jag uppskattar det, att känna att jag kan bestämma vad min kropp kan göra och inte göra och så vidare. Det tror jag träningen ger mig.
För mig är den stora kicken att göra ihop som grupp. Alltså för att det, och jag tror, jag har alltid varit så här rätt antisportslig. Jag har liksom simmat har varit min grej, men inte tyckt om några former av liksom fysiska aktiviteter, sporter annars. Men hade någon sålt in det här för mig när jag var 17 eller 21, så här, nej men vi gör det ihop som grupp. Och hur man peppar varandra och hjälper varandra och stöder varandra. Och då hade jag liksom blivit såld på en gång. Och det är det jag känner mig så ledsen över, att jag inte fattade tidigt.
Jag tror det också kräver, Alltså, jag tänker
men jag har alltid fått bilden av att det är en så individuell aktivitet att liksom träna fysiskt. Men det är det ju inte alls.
Nej, nej, absolut inte. Jag tänker väl också att det har med vilken hjärna man har, alltså, eller var du befann dig i livet. För jag tänker ju också att även crossfit eller cirkelpass eller vad det är ni kör, människor som har ett öga för det kan ju börja tävla i det.
Mm.
Alltså förstå, och man framförallt då om man kanske inte är helt nöjd med sig själv och dömer sig själv, så kan man ju också känna sig dålig för att man klarar inte att hålla samma tempo som någon annan. Alltså, är du med? Och då kommer ju den här liksom tävlingskänslan, även om man strikt sett inte tävlar. Liksom. Jag tänker väl, alltså det jag föredrar med, jag lyfter ju bara skrot. Liksom. Och det jag gillar med det, jag har gärna folk där. Och jag gymmar ju också med kamrater. Liksom. Men jag kan också uppskatta att göra det själv med en ljudbok och så. Men det tror jag är att man blandar sig liksom inte så mycket i vad de andra gör. Man gör sina lyft, man snackar lite skit, man gör sina lyft, och sen alternerar man däremellan. Och man kommenterar liksom inte så mycket på vad de andra gör mer än om de gör något bra. Liksom. Oh shit, det där var tungt. Eller fan, du klarar mer än det där. Eller något. Alltså, är du med? Så även liksom det här rena knäböj, bänkpress, marklyftsträningen kan också vara ganska kollektiv. Mm. Fast precis som du beskriver att man då inte eller det är inte fotboll eller det är inte alltså eller inte kampsport heller för den delen där man liksom ändå där någon har vunnit eller varit bättre eller hur man nu ska beskriva det.
Ja, jag hamnade ju rätt tidigt på något där vi körde marklyftcirklar där liksom tränaren han satte upp kaffe och bullar i mitten och sen så lyfte man och så gick man in och liksom tog en tugga och drack lite och det var liksom det var inte så alls så jag hade tänkt med träning så här, men det var ändå en sån här
nej, det låter mysigt.
Avdramatiserade det så jävla bra.
Nej, men vad fint. Ja, och det är ju häftigt också för det krävs ju inte så mycket för att skapa den typen av struktur för människor. I Malmö har vi ju Collective Effort till exempel som är ju ett gym och en kampsportslokal. Och alltså, det är inte så mycket som krävs för första grunden. Det är klart att det krävs lite pengar men man behöver egentligen bara en yta och det är ju typ av lokaler som inte är så jävla attraktiva heller. Alltså, du vill ju helst ha det på ställen där det får låta och där det är öppet och stort. Så det är, och man ser ju att en annan typ av träning också är eftersökt på något sätt. Alltså att människor vill ha gym där det är en annan stämning eller där det är likasinnande. Men vi ska inte prata träning. Förra gången vi poddade vi på din kanal, då pratade vi Dune. Och vi ska väl egentligen tillbaka till space opera och uppror. Vi ska prata om tv-serien Andor. Vad är din känsla? Säsong 1 och 2, vad säger du?
Jag är helt knockad av dem faktiskt. Att det har ju varit mycket snack om så här, men det här är inte bara bästa Star Wars. Det är liksom det är riktigt bra tv-serier. Liksom. Och det håller jag med i både så här, karaktärer, handling, hur snyggt det är, hur snyggt skrivet det är. Men just så här, som att komma från en politisk vänsterbakgrund och se hur de skildrar olika rebellgrupper som så här, tjafsar och grälar med varandra och skriver manifest och intrigerar och det. Då känns det bara, det är sällan jag har sett en serie skildra det så bra faktiskt. Så jag är knockad.
Ja, jag tyckte första säsongen var fantastisk. Jag tycker andra säsongen också varit bra. Jag tänker att det du beskriver här är väl att den är sevärd även om man inte liksom har ett generellt intresse för Star Wars. För den är ju inte så Star Wars-ig. Om man beskriver det på det sättet. Utan den lyfter ju ner mycket av det universet som Star Wars utspelar sig i. Liksom tar ner det ganska många nivåer ner till någon typ av grisfarm liksom, eller den vanliga människans liv eller socialrealism eller hur man ska beskriva det. TV-serien kretsar ju kring huvudpersonen
Cassian Andor.
Precis, och hans resa på något sätt från sitt liksom sina personliga känslor och relation till det här imperiet som styr, galaktiska imperiet som styr, och det drar liksom in honom i en motståndsrörelse kan man beskriva det som, och så får man liksom då följa hans resa till toppen eller till att bli en väldigt central aktör i den här motståndet. Det utspelar sig under ganska många år serien, och i relation till filmerna, de klassiska Star Wars-filmerna, så utspelar de sig innan första filmen. The New Hope, eller vad den nu heter.
Den innan avslutas den första... liksom i samma sekund som A New Hope börjar, så slutar den i stort sett ju. Mm. Det är verkligen en stafettpinne, prequel, vad som hände precis innan.
Det finns väl bitar i den som är lite väl tropiga för vår Star Wars. Jag vet inte om man ska, om vi ska gå in i serien på det sättet, men hans droidkompis, som de ju helt typ skrev ut ur säsong 2. Jag minns inte ens vad han heter. Bimo eller någonting.
Ja.
Det är ju störigt att det alltid ska vara så.
Ja, det är ju liksom... droiderna är ju alltid den här comic reliefen. En liten rolig sidekick som man ska garva åt. Det här är ju lite kul. Med första Star Wars-filmerna, New Hope, då... George Lucas tog ju jättemycket från Akira Kurosawa. Hans den här Hidden Fortress, som är de här olika japanska krigen kring shogunat, där de har en prinsessa som olika ska hjälpa och ta sig genom fiendeterritorier fram. Och där har de ju två bönder som har smitit från kriget, en lång och en tjock, som går och gräla med varandra hela tiden, snubblar i leran. Det är det som blir så här C-3PO och R2-D2, och det har liksom blivit modellen för alla de här robotarna, androiderna då i bottarna i Star Wars. Liksom, de här, man får tänka det som så här, men det här är komiska bönder som de har tagit ifrån.
Och jag tycker droid comic reliefen platsar ganska dåligt i Andor. Alltså, som har annars en väldigt, det har väl kanske Star Wars generellt, men samtidigt gör liksom anspråk på ganska högt tonläge och liksom vill jag behandla allvarliga frågor. Initialt så är det väl liksom hans letar efter sin syster, som han liksom letar efter väl på bordeller, om jag inte missminner mig, eller i alla fall en bordell.
Så det börjar, ja.
Ja.
Bara den grejen, en Star Wars-serie som börjar på en bordell med ett snutmord, det är ju liksom så här, bara där så är det något, visar att det är något helt annat så här.
Och om första säsongen för mig är ju liksom, även om det är ju lite olika uppror eller liksom väpnade, asymmetriska väpnade konflikter den tar avstånd på, så känns ju Irland som ett ganska stort tema. Det första, jag vet inte om du har tolkat det likadant. Liksom en bit i industriort och liksom spänningarna kopplade till produktion och så. Men...
Ja, man kan ju säga som så att hela liksom Star Wars från början, det är ju Vietnamkriget som det är baserat på. Att du har liksom rebellerna som kämpar mot det onda imperiet som är USA, men det är också mycket Nazi-Tyskland kopplingar. Och det här Andor, det liksom utspelar sig precis innan, så det är när republiken, när demokratin faller sönder och fascisterna tar makten och konsoliderar sitt rike. Så det handlar om att följa massor med olika rebellgrupper som är i början, de är ju verkligen så här rätt komiska, de är svaga, det är liksom småtjuvar, det är liksom busar, men även liksom politiker som på olika sätt börjar samla sig till ett motstånd innan det blir den här stora armén som det är i Star Wars, med alla X-Wings som flyger runt och liksom krigar mot det fascistiska rymdimperiet. Så just det där liksom att man får följa massor med olika rebellgrupper, så är det ju som att Anthony Gilroy, när han sa att han ville göra den här serien, så sa han bara, men jag vill skildra den vanliga människan, hur den, när den hamnar i fascism, börjar revoltera. Så han skiter helt i ljussablar, rymdmagiker som studsar hit och dit, och liksom, där handlar det om folk som har jobb eller som har problem, och utifrån det, och så har han liksom slamsugit revolter i hela historien och slängt in och bara, men vad händer om vi slänger in Nordirland i det här, en postkolonial kamp, vi slänger in Mexiko, vi slänger in ryska revolutionen, vi slänger in franska motståndsrörelsen, vi slänger in Che Guevara. Så det blir som en så här smörgåsbord, en provkarta där man får gå igenom och se revolt efter revolt. Och så kan man tänka, ah, det här är hämtat därifrån. Det du pratar om som Nordirland, det är ju liksom den planeten som Andor växer upp då, på Ferrix. Mm. Så där är ju helt, det går ju liksom inte missa att det här är en Nordirlands scenario. Liksom. Begravningar som blir stora politiska manifestationer där folk tar till vapen och blir kravaller. Liksom, provisional IRA liksom, rakt av i det.
Mm. Precis, och sen får man liksom följa de här olika upproren och liksom någonting som jag tycker de fångar väldigt bra ur ett upprors, liksom upprorsteori, någonting som ofta förbises lite från båda hållen, båda perspektiven liksom på den här typen av situationer. Det är väl att de tar liksom det personliga traumat eller liksom recitamentet på något sätt. Mm. Förstår ganska mycket i fokus i Andor. Och att de liksom öppet kommenterar det. Att så här, jag är inte i detta för att jag nödvändigtvis tror på den nya republiken. Eller vad det nu är som de olika grupperna kämpar för. Liksom. Utan jag är här för att jag har det här såret. Liksom. Hur sådana maskiner som den typen av stater skapar den här typen av sår bland människor. På löpande band egentligen, att repression eller brutala ekonomiska situationer eller slavliknande arbetsförhållanden eller vad det kan vara, skapar väldigt djupa sår i människor och är egentligen det människor drar sin energi ur, vilket leder dem till att skapa politiska formuleringar. Liksom.
Och jag tänker så ofta i så här, science fiction eller Star Wars så är det ju antingen så här, teknik, framtiden, det ska vara väldigt så här, tekniska avancerade grejer, eller så är det fantasy-biten, att det är liksom magiska kraften och ljussablar och liksom, kunna göra övernaturliga saker liksom, i någon nästan mytisk forntid så här, i en galax för länge sedan. Men det här känns väldigt så här 1900-tal allting, och Antoni Gilroy, han har jobbat och tagit så här faktiska miljöer liksom som finns, någon så här bankkvarter i London han spelat in liksom en massakerscen i, eller olika byggnader, och det är också så här väldigt mycket, här har vi planeten som bygger på jordbruk, de använder papperslösa migranter för att kunna genomföra det här jordbruket, och imperiet vet att de är papperslösa där och de vill rensa ut alla papperslösa, deportera, men då vet de också att de inte får in skörden, så då måste de ändå spela lite, se lite mellan fingrarna på det. Och så någon annan planet är det liksom textilier, det är liksom en vävmanufakturplanet, så det känns väldigt mycket så här som en 1900-tals fordistisk fabriksmodell man ser, och även det här imperiets olika kontrollrum och möten känns, när man går in och tittar på dem på det sättet, det är väldigt mycket så här gammal snygg teknik på det sättet, men det är inga tangentbord och skärmar, utan det är så här dragreglage och skruva och vrid och liksom mycket olika buggar och hur man kan sätta avlyssningsutrustning och liksom.
Ja, det är inte så modernt, nej. När de liksom, en bugg är någonting du måste skriva på plats och gömma i någonting och så vidare. Men det finns väl en bit i det som jag tycker är lite tråkigt, att de kanske inte heller utnyttjar liksom den värld de någonstans har skapat. För det du beskriver är ju också att de olika planeterna är ju egentligen bara i olika städer eller regioner. Mm. Alltså att man får ju aldrig se att Ferrix är en hel planet. Alltså att det är liksom, Ferrix är en stad, det är en plats, den här platsen, vad händer på resten av Ferrix? Hur ser de liksom inre motsättningarna ut? Det får man ju säga lite om liksom hur de beskriver, men mer kanske på nivå liksom av Ferrix som i relation till liksom företagsägare och så, men du får ju aldrig liksom djupet av att förstå hur enormt stort det här imperiet är, eller liksom att man pratar om många olika himlakroppar som är liksom bebodda, utan alla planeter blir en stad, det blir en plats, och deras sätt att färdas mellan planeterna gör ju också att avståndet mellan dem är jättesmå.
Det är en planetär arbetsdelning, men det här är ju också, att det är så är väl också för att det är tv-formatet de utforskar här, att det inte, hade det varit bio då hade det varit mycket mer stora rymdstrider och resa mellan planeter, men här är det, de utnyttjar verkligen, det är som en så här klassiskt fransk 1700-tals teaterpjäs. Man är på en plats i ett rum och så utspelar det sig allting kring ett torg eller en hotellfoyer eller...
Jag tror att min poäng var nog att det gäller Star Wars universum i sin helhet. Ja. Alltså att varje planet, en planet får aldrig ett större djup än det där enda stället varje planet är, och sen så hoppar du dit och så går det på 10 sekunder, och att så har liksom även filmerna porträtterat det, så man får ju aldrig liksom, och jag vet inte hur intressant det egentligen är, men berättelsen blir ju väldigt liten, alltså den blir väldigt, skalan som de egentligen försöker beskriva får aldrig riktigt komma till sin rätt. Om vi då tar en av de här, de mest militanta som tillhör rebellerna i någon mening, Saw Gerreras gäng liksom, jag vet inte om man ska beskriva dem så, men de liksom, den militariserade motståndet på något sätt. Känslan man får är ju att de är 30 pers liksom. Det är ju inte att, det är inte 10 miljoner som är på deras sida, vilket ju i storlek eller i skala borde vara det rimliga liksom.
Ja, nej, men å ena sidan borde det vara biljoner hit och dit som det här handlar om, men å andra sidan så är det rätt små grupperingar man får se. Men man får väl tänka sig att varje gruppering symboliserar liksom en tendens som egentligen är mycket större liksom, att det är, jag tänker liksom, jag fasar för att det hade varit uttryckt på det andra sättet, för Star Wars i början, då tänkte man sig, man kan inte göra de här enorma planeterna liksom, som huvudstadsplaneten Coruscant, som är hela planeten är en stad, att den går liksom inte att göra, utan allting som Luke Skywalker och så är ju liksom längst ut i periferin, är ju Outer Rim, är liksom de här små utkanten, det är där man får följa skärmytslingarna i utkanterna av det här. Och sen ju mer datakapacitet George Lucas fick liksom, så började han mer dataanimera de här större och större miljöer, och det blev ju tristare och tristare när han skulle göra de här massscenerna. Så att någonstans är jag glad här att de har gått tillbaks till såhär, okej, om vi ska skildra en stor folklig massaker här, liksom, då samlar vi 300 skådespelare på ett torg som spelar här, så kliver det in liksom 30 stormtrupper och öppnar eld och liksom 10 robotar liksom, istället för att göra det i den här liksom, wow, det är konungens återkomst, de här massscenerna.
Nej, så blir det inte bra där liksom, och så ser det bara skitdåligt. Nej, absolut.
Utan här är ju så att man ser panikslagna människor, och man ser, man får följa liksom 10-20 personer och se hur de lider, dör, skjuter, paniken, liksom skräcken liksom, det blir en helt annan grej.
Och väldigt teatralt, alltså jag tänker att just i liksom stridsscenen också på något sätt, som ju alltid har varit väldigt teaterinspirerad i Star Wars, alltså att fäktning eller liksom konstiga marscher där man bara går och skjuter på, alltså så. Och det lever ju kvar i Andor, alltså liksom att eldstrider är ju i princip att du bara står rakt upp och ner på en öppen yta, och sen så hangar du liksom på varandra. Och det är ju ett grepp som man kanske mer får liksom acceptera, men jag kan uppleva att det skär sig lite i försöket att liksom göra det lite mer verklighet, lite närmare liksom verkligheten, så kan väl det kännas som att man har behållit delar av operan så att säga i formen, som gör att just liksom stridsscenen, nu är inte jag så förtjust i action liksom, så det spelar inte mig någon roll, men det är ju mycket att en person bara står rakt upp och ner och skjuter med sin pistol, det är liksom man ligger aldrig ner, eller man kryper inte runt, utan det är väldigt stormtrupper går framåt och skjuter och är ovanligt eller konstigt dåliga på att skjuta.
Ja. Men jag tänker att det här är första ändå sån Star Wars-serie där man känner att striderna berör och man sitter ju i stresspuls hela tiden för att det är så tryckande, stressande stämning. Jag vet inte om du har sett den här, vad heter den, La Commune, om Paris-kommunen, liksom, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Peter Watkins heter han så, eller han som har gjort den, är så 8 timmar lång med amatörskådespelare som spelar hur de bygger barrikaderna och så. Och man bara känner att man går runt där precis i de här klaustrofobiska små gränderna och bygger barrikaderna. Så kommer franska armén och börjar meja ner folk och det ger en väldigt närvaro för alla är levande människor. Mm. Och här känns det som att de har lyckats överföra det här till en tv-serie liksom på Disney liksom med så närvarande. Och det en central grej i andra säsongen är ju den här massaken på Gorman. Mm. En planet. Gorman är en planet som har baserat på textilindustri som imperiet vill göra en etnisk fördrivning av hela befolkningen på den där planeten och då måste de iscensätta liksom terrordåd där så att de kan motivera den här attacken. Och allt det här är ju gjort inspelat, skrivet liksom, tror jag innan 7 oktober liksom. Det har ju tagit flera år för dem att göra det här.
Absolut, jag kan nog tänka mig att det här manuset har varit färdigt länge.
Och det får ju en helt annan så här, laddning när man så här, när man ser att så här, men tänker på liksom den fördrivning som sker i Gaza just nu och den tystnaden som är från politiker. Och samtidigt så är det stora populärkulturella liksom, tv-serien som går handlar om en etnisk fördrivning från en planet där man motiverar det med terrordåd som har pågått. Så här. Det, jag har känt att det blir lite så här, skevt i ens huvud på någons sätt. Så här, bara, är det bara genom populärkulturen som finns kvar som vi kan prata vad som verkligen sker, för att det som verkligen sker i samhället, det klarar inte politiken av att prata om längre. Man låtsas som den inte finns och inte sker. Så.
Ja, jag vet inte, jag tyckte nästan att det var att det, och det är inte första gången i min liksom kulturkonsumtion där jag fick en liksom lite äcklig smak i munnen att liksom nu sitter jag och tittar på det här som någon typ av underhållning. Och sen så är ju det här inte riktigt det här då eftersom att det sker på jorden. Men det sker liksom det de försöker fånga här. Så det händer ju nu. Och liksom, ja, jag vet inte.
Ändå så, jag har suttit och lyssnat på några så här Star Wars-poddar som har pratat om Andor nu. Och då har det ringt in folk och berättat så här. Men i Mexiko 1968 så var det på, vad kallar man de tre kulturernas torg, så var det med tusentals studenter som genomförde en massprotest med tältläger, encampments och var där. Och mexikanska armén öppnade eld och massakrerade studenter. Och det här skedde på samma plats som det tidigare skett ett mord på azteker. Så att det fanns ett minnesmonument, de fallnas monument där. Och det är fortfarande oklart hur många liksom, mexikanska studenter som dog där 68. Och det är så tydliga likheter med den här liksom scenen i Gorman. Och sen så sitter folk i de här Star Wars-poddarna och pratar om de här händelserna. Och det, ja...
Ja, men absolut. Det fyller väl något, alltså, det kanske kan skapa ett samtal om någonting. Och det är väl kanske här då när kulturälskare säger att kultur gör det liksom, att kultur kan få oss att liksom förstå mer om oss själva och om verkligheten genom fiktionen på något sätt.
Och det här folkfronten som är där, Gorman-fronten är ju alltså de pratar ju med en så här rymdfranska liksom, och har rymdbaskrar och springer runt där och är liksom allå allå Emily Armén, en liksom franska motståndsrörelsen rakt av liksom, så att den är ju så full av referenser, och när imperiet sitter och ska bestämma hur de ska göra den här fejkade skälet för att göra massaken, så är det bara också taget så här från filmatiseringar av Wannsee-konferensen när Nazityskland 1942 bestämde den här slutgiltiga lösningen på hur de liksom skulle använda gaskamrar för att utrota judar och liksom andra minoriteter. Så det man kan plocka isär så himla mycket av det där och se liksom vad de har tagit direkta referenser. Jag känner nästan det som ChatGPT har liksom finkammat nätet på alla revolutionära händelser och sen skrivit ihop en egen text av det liksom, ungefär så att man förstår liksom så här, var allting är taget från så här. Och då blir det plötsligt så här, men vänta nu, det här är vår revolutionära historia någonstans som packas om i den här.
Och just kopplat till det här liksom false flag-attacken och då är det ju då ISB som ju är liksom hemliga polisen som de
för fått uppdraget.
Ja, imperiets hemliga polis som fått uppdraget att det är liksom, jag kan inte false flag så mycket som vi ska provocera fram att det sker ett uppror så att vi kan krossa det och därigenom driva igenom liksom en chockdoktrin på något sätt. Det är väl, och det är väl det som är så nära så att det är ju inte en false flag, utan den här konflikten finns och det enda som behöver hända är att ge den lite mer bränsle och så kommer det explodera. Och då sker det
är ju kontrollerad opposition, är det ju det handlar om.
Ja, men precis. Den är ju inte skapad. Den är ju genuin i den meningen att liksom de drar sin energi ur den konflikten är ju riktig. Mm. Så det är ju uttrycket för den som på något sätt som manipuleras, men inte med hjälp av liksom lyr eller, utan det som är falskt i det är ju propagandan, alltså hur de framställs gentemot för omvärlden då, eller för det galaktiska imperiet i stort. Cassian skickas ju till den här planeten, till Gorman, för att liksom bedöma deras liksom hur beredda de är, liksom vad förutsättningen är för ett väpnat uppror, att öppna en ny front mot imperiet. Han avböjer ju det. Han återvänder till sin uppdragsgivare då, Luthen, som är A-cellen i den här liksom nätverket, cellstrukturen som Luthen har byggt upp.
Stellan Skarsgård då, som är liksom huvudhjärnan där.
De har ju en väldigt intressant dialog här när Cassian återvänder och säger liksom, nej men det här kommer inte gå. Det här kommer gå till helvete. De har inga förutsättningar för att begå ett väpnat uppror. Och
nej, de kommer bli massakrerade. De är inte förberedda. De vet inte hur de ska göra.
Och här lyckas de fånga liksom en intressant counterinsurgency-motsättning som jag då som har stort intresse i upprorsbekämpning och i uppror som är liksom en paradox men en motsättning i den här där en situation där Luthen säger ja men det spelar liksom ingen roll att de inte kan vinna, det är bra ändå.
Lysa så starkt så att alla kommer väckas av liksom deras martyrskap.
Så att imperiet och Luthen har liksom samma bild av det här. De är liksom båda, det är en handling som båda två vill ska ske. Och båda är medvetna om att det här upproret i sig självt inte kan vinna. Att liksom, men de ser hur de kan tjäna på det på varsitt håll.
De ser den kommunikativa aspekten där, medan Andor då mer ser att mänskligt liv är en så här bristvara i revolter, att vi ska ta de strider vi kan vinna, och kan vi inte vinna så ska vi dra och ta, leva och kunna kämpa en annan dag, och att kämpa och en lönlös kamp, det är liksom, det är det han är mest av allt är ointresserad av hela tiden i det här.
Medan Luthen då säger att om Gorman försöker och om Gorman misslyckas och krossas väldigt brutalt av imperiet, så kommer det generera fler rebeller än de rebellerna som förloras i imperiets repression. Och att det här är liksom en motsättning, kanske då ett problem som är liksom väldigt vanligt förekommande i counterinsurgency-teori, liksom hur man bekämpar uppror. Att det här är en väldigt vanligt problem att vi vet, generalerna eller liksom underrättelseofficerarna säger att vi borde göra det här för att försvaga den liksom insurgenterna eller upprorets strukturer. Men om vi gör det här, då riskerar vi att på sikt stärka upprorets strukturer ofantligt. Och om man då ska liksom knyta tillbaka till det liksom folkmord som pågår, så är ju detta en process som sker nu i Gaza. Och ganska länge så var jag liksom perplex inför för vad det var som hände i Gaza, liksom, eller vad Netanyahus rena militära plan var. Även om man liksom för över ett år sedan så stod det ju klart att det är någon typ av folkmord. Just för att det enda jag kunde se hända var, oj vad de bygger motståndsrörelsen mot Israel just nu. Alltså att en handling som bara kommer att skapa miljontals resentiment, otroligt mycket hat, otroligt mycket frustration, och nu ger dem sin fiende rätt, vilket är liksom ett kardinalmisstag i en counterinsurgency-plan. Och den, liksom, den dialogen då, tillbaka till fiktionen, som Luthien och Cassian har där ombord på det här rymdskeppet efter Gorman. Vad tänker du, liksom, du om det samtalet de har där? Hur ska man liksom, hur ska man förstå det? Eller ska man uttrycka det så plumpt som att säga, vem har rätt?
jag tycker ju mycket Andor har rätt där i sin försiktighet. Men samtidigt så är det intressant i hela den här serien att de, jag tycker många gånger liksom, så stora misstaget är alltid att skildra en motståndsrörelse som en enhet, att de har en strategi, en tanke, en ideologi. Och det här är första tv-serien jag tycker där man ser en mångfald av strategier, och de grälar om dem och de är inte överens, men varje rörelse är en tillfällig liksom allians av olika. Och att jag läste någonstans att han hade inspirerats mycket av ANC på det sättet, hur ANC bildades liksom av att man fick ta olika, man hade politiska fångar som satt liksom Mandela, och man hade gerillakämpar, man hade smuggelnätverk, och sen så hade man väldigt olika rebellgrupper, och så skulle man då bilda en samlad front av det här liksom, vilka kunde ingå i dem, vilka blev för galna att de inte funkar. Och där det finns då i den här serien Andor, så är det ju liksom, du har politikerna som sitter mitt i senaten och håller de stora talen, och de förstår inte ens liksom det här mänskliga livet som står på spel kanske riktigt är liksom. De får panik när de är med när Andor skjuter ihjäl några personer och väl ser det, även om de står och pratar om upproret hela dagarna. Och sen så har man den här Luthien som mer är en, han är ju en spioncentral, en så här kontraspionage, att han försöker bygga en angivarsystem in i imperiet, där folk i imperiet han skapar dubbelagenter. Och sen så har du den här Sogera som är Che Guevara liksom. Han är en så vild och extrem upprorsman så att de kan till slut inte ha med honom i den här rebellalliansen i Star Wars, i det som man ser sen, för att han passar inte in. Och så möter man även på liksom lokala befolkningar som gör uppror bara för att försvara sina kvarter, och kanske inte mer intresserade än att få bort liksom imperiet från deras kvarter, eller de som bildar nationella befrielsefronter som de har på den här textilplaneten. Och det finns till och med så här upprorsanarkister, insurrektionella som Nemec, som skriver ett manifest som låter väldigt mycket Osynliga kommittén, så här, om att makten, den är imperiets makt som bygger på terror, den läcker och den är svag. Och det varje gång som en motståndshandling hörs igenom den här, så börjar den krackelera liksom, och vi ska bara multiplicera de här angreppspunkterna. Så bara just den här komplexiteten i de här olika. Och Andor gör ju också en personlig resa där han börjar bara som en smugglare, en tjuv, och han begår ett opolitiskt mord på liksom en polis när han hamnar i konflikt med en polis. Och sen så hamnar han också i fängelse, så man får följa en fängelserevolt där efter liksom panoptikons alla liksom övervakningen inne i i fängelset. Så att det är verkligen en så här bra provkarta på det sättet. Och hur de går från så här rebeller, småtjuvar, bråkande liksom fraktioner till att liksom centraliseras. Gå från irreguljära kämpar till att börja bygga en reguljär armé. Och fler och fler ansluter sig, politikerna kliver in medan de här spionmästaren då har liksom spelat ut sin roll. Och det, den här första generationen revoltörer, de platsar inte där längre. Andor och Luthien och Gera, de passar ju inte i den formen av rebellrörelse som ska komma i de här Star Wars-filmerna. De är passé, överspelade, men de har lagt grunden för någonting och är redan borta, liksom döda, när det här väl drar igång. Och det tycker jag var liksom en så här intressant vändning som jag aldrig har sett riktigt.
Nej, jag tycker det är väldigt snyggt hur det kommenteras liksom, och jag tänker hur bland annat den scen när det är någon jävla bränsle de håller på själv när de här då Saw Gerrera, när han liksom kommenterar det så här, men vi kommer liksom inte få uppleva det vi kämpar för. Det är inte därför vi gör det. Vi gör det för att vi gör det på något sätt. Alltså den revoltören på något sätt. Vilket ju är ett öde de flesta människor som har gjort uppror någonstans har bestämt sig för. Att jag gör liksom detta för att det är rätt. Inte för att jag kanske kommer att vara med när vi får rätt, utan jag gör det liksom i stunden och jag riskerar allt i stunden liksom.
Och det är ett samtal som även Luthien och Andor har där Luthien bara, men vi är ju redan döda liksom, vi är ju bara vandrande döda, vi kommer bli hängda både du och jag, det förstår du väl liksom. Det gäller bara hopp så att vi hinner organisera, få till stånd så mycket som möjligt. Och till hans glädje så börjar allt ta fart liksom innan de har hunnit ikapp honom och liksom och gripa honom. Men ja, då är han redan, han förklarar liksom, men de är här för att fånga upprorshjärnan, så bara, men instruktionen är inte här längre, den har redan försvunnit ut i hela galaxen, det du hatar med, det finns nu överallt i hela galaxen, jag har ingen betydelse längre, jag är borta, passé, de behöver inte mig längre, de vill inte ha mig längre. Så.
Nej, precis, men också att de skildrar liksom psykisk ohälsa till exempel, kopplad till liksom den enorma stressen det innebär att liksom leva på flykt eller att ha dödat andra människor eller vara utsatt för tortyr till exempel, vilket ju är väldigt, väldigt vanligt förekommande i vår värld och i Star Wars-universet.
Jag har sett när jag tittat på det här bara tänkt idag, men ja, om det är så nu att vi har en hel världsordning där man kan se liksom den internationella rätten när det gäller liksom hur krig har förts någonstans har allt mer satts på undantag. Vi har fascistoida krafter som blir starkare i land efter land som smyger fram undantag. Att det sker inte bara en statskupp över natten så allt förändrat, utan det sker liksom i små steg liksom, eller i Trumps flödazonen av skit liksom. Det kommer massor med olika förslag så här. Och vad är det, hur skulle vår motståndsrörelse byggande av en rebellallians se ut liksom, där vi skapar strukturer som kan på olika sätt stå emot det här?
Ja, nej, det är en jättebra fråga, jag vet inte, ska du ha ett svar här? Nej, men jag tänker att man kanske hade börjat med att sådana som du och jag ska se till att lämna landet fort så in i helvete.
Det där var alltså del 1 av 2 av det här avsnittet. Del 2 får ni tillgång till om ni blir Patreons på Radiot Allas Patreon för 25 kronor eller mer, gärna mer. Länk till vår Patreon hittar ni i avsnittets beskrivning. Och eftersom att Mattias och Martin inte avslutade den här inspelningen vid det här tillfället utan först en timme senare, så får väl jag ta chansen att säga tack för att ni har lyssnat. Ni hittar Eldrörelse på sociala medier. Sök på Eldrörelse. Ni hittar Martin på Blue Sky. Ni hittar Myran på Blue Sky. Ni hittar Mattias. Ja, jag vet inte vart faktiskt. Tack så mycket.